Ja?
Hallå? Pizzeria Grandiosa? Jag vill ha en Grandiosa capriciosa och en pepperoni.
Haha, något mer?
En kaffefilter.
Ja, okej, ses samma.
Grandiosa, hela Sveriges hempizza. Den med mycket på.
Det flyger.
Och de fläktarna kommer från sporthallen i Sundsvall, där jag nyss har haft äran att slå upp Norrlandsfönstret till Allsvenskan på Vidgaven.
Tack för kaffet, säger Hallenius, och trycker upp en i taget.
De sa att de hade scoutat mig 2 år på fasen, och då lär de ju ha sett att jag kanske inte är den som springer mest på planen. Men...
Trycker ifrån 19-åringen, och Joel Cedergren tror knappt sina ögon. Han har hittat en kortklipp.
Hade de i säcken och blivit gaffel och släppte ketchupen och allting, allt hände på en gång.
Ja, vi är tillbaka med GIF-podden här halvannan timme efter slutsignalen på MP3 Arena mellan GIFarna och Varbergs Boys 1-1. Ja, vad har du med dig, Lo?
Ja, du Kenneth. Ja, men jag kan tänka så här. Jag börjar ju dagen med att gå ut till Selångaripe och kolla på 8-9-åringar spela fotboll. Det gav mig mer lena på läpparna vad den här matchen gav mig. Nej, inte riktigt så kanske. Men det var en match, tyckte jag, med... Ja, det var väl ganska rättvist resultat ändå, tycker jag. Håller du med?
Ja, jag håller med. Men om något lag skulle ha vunnit så skulle det nog vara GIFarna. Men 1-1 tycker jag... Kryss är väl liksom... Ja, det är rättvist. Men som sagt, då, medslagsida mot GIFarna om något lag skulle ha tagit 3 poäng.
Ja, men första, om vi börjar med första halvlek, så kändes det som att var inte så jättemycket. Jonas Olsson i GIFarnas mål hade ju en del. Han fick boxa bort någon boll och lite så. Annars så minns inte jag något riktigt tätt läge från Varberg. Förutom det bortdömda målet då, som vi kommer att diskutera det i sig. Men GIFarna hade inte heller så jättemycket. Lukas Forsberg hade skott i stolpen efter det här bortdömda målet. Men mycket mer än så hade inte GIFarna heller. Eller?
Ja, var inte skott i sidan stolpen. Det var ju första halvlek.
Det kanske det var.
Som Burman sköt.
Det minns inte jag faktiskt, men det har du säkert rätt i.
Som satt någon millimeter. Alltså den gick ju insida stolpen. Så här insida. Skrev jag i live-rapporten. Det kändes som ett skott som var bara någon millimeter ifrån att sitta.
Ja, men det har jag faktiskt helt förträngt. Men det kanske var också på plussidan för GIFarna. Och sen hade Finney något halvträffskott från distans. Och någon frispark och sådär. Men annars var det en ganska målchansfattig första halvlek. Förutom det där målet då, det var ju egentligen det. Vi var ju så i pressrummet i halvtid. Det var ju det enda som snackades där var ju det där borta med det målet.
Ja, men jag tycker den är väldigt intressant ur ett liksom bredare perspektiv också. För att det är ju en boll som är klar offside. Om Mopong skulle ha sinnesnärvaro och ducka i den där situationen och bara låta bollen passera, ja, men då är han ju offside. Och linjedomaren, assisterande domaren, förlåt, drar ju flaggan korrekt, för att han är ju offside. Bollen är på väg dit. Men så kommer Opongs huvud emellan. Den tar ju på bollen. Och då tar ju assisterande domaren ner flaggan. Vilket också är korrekt. För att då är han ju inte längre offside. Och sen är det ju upp till att bedöma efteråt i samspel med huvuddomaren huruvida han har haft kontroll på bollen eller inte. Det är ju där vi landar.
Och det svåra är ju att regelverket, om man som i alla fall har hållit på med det ett tag, det känns som att den regeln ofta har varit att rör någon motspelare bollen, då är offsiden borta direkt. Och så tolkar jag också, vi hade ju Roger Fransén bakom oss på läktaren. När vi började diskutera efter målet, frågade dig Kenneth sådär, vad är det mål? Vad tycker vi om det här? Och då så flikade jag Roger Fransén, ja, det var där hade de tur, GIFarna.
Ja,
Och jag själv också, ja, det borde nog kanske vara det, för man har ju den regeln i huvudet. Mm. Sen gick domarkontrollant Morgan Norman förbi oss, så, och direkt började en fråga om det här såklart. Och han berättade ju då för oss att de har bytt regeln, eller justerat regeln så sent som i höstas, tror jag. Så.
Ja, det har väl alltid varit lite grann så här att en deflection, alltså det ska ju inte påverka. Alltså om du slår ett inlägg till din kompis och så touchar den på mig, då är det ju fortfarande samma boll. Så har det väl alltid varit. Att det förändrar ju ingenting. Du kan liksom inte använda mig som vägg till en motspelare som är offside och därigenom ta bort offsiden.
Mm.
Det har liksom inte varit tillåt, utan det är ju det här när du gör en aktiv rörelse. Alltså Opong väljer ju. Det är ju inte så att han blir träffad av bollen, utan han väljer ju att gå på den.
Mm. Jo, exakt. Det är med att om motspelaren går för bollen. Ja. Sen är det att man ska bedöma då om det är medvetet eller inte.
Precis, och det är ju det som är så, som gör det så intressant, tycker jag. Därför att här lämnar du ju det ändå i en bedömningssituation åt domaren. Är det här en... att Opong bara skarvar den vidare, eller försöker han nicka hem till målvakten? Och man ser ju på reprisen, så landar väl i alla fall jag i att han försöker ju inte nicka hem den till Jonas Olsson. Utan det blir ju att han går ju upp på en boll som man då med facit hand skulle ha varit kylig nog och bara släppa, men det är ju lätt att säga. Men han får ju ingen träff på den och det blir en skarv vidare bara. Och då bedömer ju domaren det som att det är inom situationstecken samma boll. Opong blir liksom lite grann av en dödpunkt, eller vad man ska säga. Det är fortfarande samma boll som slås. Och därigenom så är Varbergsspelaren offside. Men skulle domaren landa i en bedömning att ja, men det här är en misslyckad hemåtnick.
Mm.
Ja, men då är det ju mål.
Mm.
För då kommer den ju från en motspelare. Och jag skulle ju inte svära på att, för vi, som bekant, vi har ju ingen VAR i Sverige. Att du live då ska se den här, att alla domare alla gånger i en sån här situation skulle döma bort det, det tror jag inte. Utan det blir ju en bedömningssituation.
Mm.
Men det är ju en bedömningssport också. Mm.
Nej, men när jag kollade på efterhand så jag är inte alls säker på att han inte var medveten att nicka hemåt. Så det är ju en, det blir en bedömningsfråga.
Ja, det går ju inte att veta egentligen. Det är ju egentligen bara, då måste du ju in i Opongs huvud. Det är ju egentligen bara han som vet vad han hade för avsikt.
Mm.
Och det är klart, han kommer ju alltid att säga att han han skulle ju aldrig säga att han hade för avsikt att nicka hem den.
Nej.
Det tror jag inte heller, men vi kan ju inte veta med säkerhet.
Nej.
Utan det landar ju i att det blir ett domarbeslut, och här bedömde han det att så var det inte. Och därigenom det blev det bortdömt. Och ja, summa summarum så känns det väl som att det landade rätt. Ja. Och det blev väl också den slutgiltiga analysen. Ja.
I slutändan så känns det som att det är mer rätt än fel.
Ja.
Och de flesta, vi sa vi här innan vi gick in här i poddstudion, sa vi var det 20 av 10 ungefär domare hade sagt att det är bortdömt.
Ja, du höjde till och med till 8.
Ja, 28 där någonstans.
Ja.
Så att det blir väl rätt bedömning i slutändan. Och därefter så prickade Lukas Forsberg direkt stolpen. Och sen var det paus. Och så mål och mål direkt.
Ja, men var det då, Lukas? Har jag alltså... Nu försökt, det är så mycket man har suttit och jobbat med matchen nu. Du prickar stor.
Det var första avlägg.
Precis. Men var det, det var alltså inte Burman, det var Lukas Forsberg som sköt insidan stolpen.
Ja.
Ja, då är det jag som har haft fel.
Okej.
Okay. Mm. Jag tänkte att det var Burman som, men det var Lukas Forsberg som vek in där och sköt den.
Det är jag hyfsat säker på.
Ja. Mm. Ja, men då är det jag som har fel och du som har rätt.
Ja, det kan vara så. Oavsett. Mm. Andra halvlek, då blir det mål direkt. Hörna, Gustav Nord, Lukas Forsberg igen som är uppe och nickar. Och så är Johan Bengtsson framme och stöter innan.
Mm. Ja, pratade man efter matchen. Han sa att det var kanske inte det svåraste målet han har gjort i karriären. Och det kan man väl hålla med om. Jag tror till och med jag hade tofflat innan där. Men å andra sidan hade jag ju inte varit där. Och det är ju där också då som man... som man trycker på med all rätta, att det, svårigheten i sånt där mål, det är ju inte att få den över mållinjen från 3 decimeter, utan svårigheten är ju att det ska vara där bollen dimper ner.
Ja, man ska vara där och man ska reagera och vara först.
Mm. Som Gary Lineker sa någonting, att konsten är inte att vara där när du gör mål, när du gör målet, utan konsten är att vara där alla 99 övriga gånger också när bollen inte kommer dit. Då sätter du den ja. Andra gången.
Och Lineker gjorde sina mål.
Han gjorde sina mål. Och det gör Johan Bengtsson också.
Ja, ja, i alla fall nu.
Ja.
Han fram till målet tyckte jag att han var ganska blek faktiskt i första halvlek. Mm. Så att det var lägligt för honom att göra mål. Sen var han involverad i en hel del i andra halvlek. Hade en nick i ribban och han hade väl något till som inte blev ett läge, men han hade där hög i alla fall. Liksom.
Mm. Ja, han kunde ha blivit 2-målsskytt. Sen var den överkant av överliggaren, så att den nicken, det var ju inte lika nära som Lukas Forsbergs skott.
Ja, exakt. Det finns grader stolphelvetet också.
Ja.
Nej, men det är ju viktigt. Vi hade med det våra 5 punkter, att det är ett viktigt mål för Bengtsson såklart, för anfallare självförtroende, men också för Giffen att ha en annan anfallare som gör mål. Nu var ju Pontus Engblom med då, skadad. Han har en liten skadekänning, vilket kommer komma en artikel på imorgon på sd.nu. Han var tveksam inför matchen mot Utsikten också. Kom då och hoppade, gjorde ett kort inhopp. Men nu inför den här matchen så kände att nej, det var inte värt att chansa på skadekänningen han har nu då. Och då är det Johan Bengtsson som kliver in och att han gör mål då. För det finns ju alltid en sån här diskussion. Vi fick en fråga i liven innan, sa du, att är det för få anfallare Giffen har med 2 anfallare liksom?
Nej, det är ju inte det. Om du ska ha liksom, när du har 2 som konkurrerar, om det, då blir det ju 50% som spelar. Börjar du ha fler, jag menar, då blir det ju en väldigt låg andel som spelar. Då är det ju någon som kan bli risk att bli utanför helt och hållet. Så ja, men samtidigt så blir det ju liksom kännbart. Nu när Pontus Engblom då är borta, då är det ju liksom, då är det ju Johan Bengtsson alena som det hänger på. Mm. Och skulle han också då få någon känning eller längre fram i säsongen när det börjar vankas avstängningar, ja, då kan det ju komma en match när båda är otillgängliga.
Mm. Ja, framförallt tänker jag att som tränare, som Douglas Jakobsen, han vill nog ha en till anfall som han känner att han kan lita på, att Johan Bengtsson också kan göra mål, även om Pontus Engblom inte är med. Och det visar ju nu Bengtsson på att ja, men jag kan göra mål.
Mm.
Det är ju bra för både honom och för Giffarna. Direkt efter Bengtssons mål, det blev ju ingen långvarig glädje, utan det blev ju källmål, kvitterat direkt, oturligt Burman. Jag tyckte han var ganska bra i första halvlek. En av de bättre planen. Vi sa det strax innan målet, sa vi faktiskt att ja, men Burman är en sån som skulle kunna vara med här.
Ja, du frågade mig då där, vilka tycker du har varit bäst? Och jag bollade upp då ja, men Burman tycker jag har varit väldigt initiativrik. Och det hade han ju varit.
Mm, jag höll med.
Mm. Så att, men det är ju oturligt. Det är ju klart, det är ju alla skärmor, det är ju alltid oturliga. Det är ju som ingen som skickar in bollen i eget mål med berått mod. Men det var ju jävligt snyggt. Och det är ju tyvärr också ofta skärmål.
Ja.
Alltså de blir ju där eftersom de blir så överraskande.
Ja.
Jag tror det är mycket det som gör att skärmål blir så... jag menar att de blir så snygga på något sätt. Det är ju för att det ställer ju alla.
Mm. Ja, precis. Och sen han byttes ju ut ganska direkt efter det. Jag tror inte att det var korrelerat till källmålet. Men det blir ju symboliskt på något sätt. Det är så jag kollar, han satt sig på bänken och jack huvan över huvudet. Han såg ju väldigt deppig ut.
Ja. Ja, det är klart. Du vet ju om att du var sist på bollen. Det var tungt. Men framförallt så var det ju liksom läget det kom.
Ja.
Alltså direkt efter, 2 minuter efter... Ja, jag tror inte ens det var 2 minuter efter ledningsmålet. Det är väl ingenting mellan målet. Ja, sen är det,
nej, det är avspark. Ett par minuter emellan och sen är det. Och sen
ja.
Rekviterat. Men nej, det ska inte spegla Burmans insats. Att han lyckades skarva in den bollen.
Nej, det är, han gör en stabil insats. Han är en av de som tar för sig och hotar, utmanar. Han var pigg och syndes.
Mm. En annan som jag tycker var pigg och syndes, Gustav Nord. Han ligger ju egentligen bakom nästan allting offensivt. Mm. Får han bollen ute till vänster, då blir det nästan läge.
Mm. Han har en bra fot.
Ja, han slår i hörnan som ledde till 1-0. Han slår inlägget till Bengtsson som går i ribban. Han har ett par till tre sådana inlägg och instick som är nästan lägen. Mm. Så han är faktiskt oumbärlig för Giffarnas offensiv.
Mm. Hej, Synoptik här. Visste du att solens UV-strålar kan vara skadliga och åldra dina ögon i förtid? Kom in till oss så hjälper vi dig att hitta rätt solglasögon som skyddar dina ögon. Välkommen till Synoptik.
Välkommen till Telenor röstbrevlåda.
Hej min fina mamma. Kan inte du snälla swisha mig för fika? Älskar dig, puss.
För att repetera det.
Hej min fina mamma.
Spara samtalet när du förlorat den som ringde på telenor.se/missedcalls.
Ja, det, jag säger ju inte emot.
Nej. Samtidigt blir det, jag noterade det som jag skrev de här fem punkterna jag nämnde. Det hade ju med en punkt om att om Ian Doros utbrott. Jag tyckte det var lite kul grej för att i slutet av första halvlek så såg jag det var en kontring av Varberg där Gustav Nord han var i närheten men han tog inte riktigt hemjobbet. Då stod, just där stod Ion Doros och han skrek för Nord! Han ska vara riktigt förbannad. Och så såg jag, höll ögonen på, Nord, på både Nord och Doros efter det. Doros satt sig på bänken och förbannad i några flera minuter fram tills halvtid. Samtidigt så i anfallet efter så fick Nord bollen kontra och var nära på att skapa ett nytt läge för Giffarna. Så det är ju den här balansgången mellan ja, men defensiv och offensiv Nord. Jag träffade Nord hemma hos honom innan säsongen. Då pratade han om just det här med att han är en väldigt tydligt offensiv spelare. Defensiven har alltid varit hans svaghet. Med att löpa mycket och tackla och allt sånt. Och det är också därför han har fått riktigt förtroende i Team TG för några år sedan. Och i Varberg när han var där för ett par år sedan. Så att han är ju själv medveten om att det defensiva är inte hans styrka utan det är offensiven. Och då kanske man får ta lite, när han är så viktig för offensiven kanske man får ta att det defensiva inte alltid är 100.
Nej. Men det är ju ändå samtidigt, det är ju tur att Ian Doros aldrig coachade Romario. Ja. Han hade stått och varit alldeles illröd i ansiktet. Eller Stoichkov.
Ja.
Då hade han fått skällt mycket.
Ja. Nej, jag tror det var en, jag tror han är nog nöjd med de gånger som Nord hade bollen offensivt. Är det någon fler spelare du tänkte lyfta som du tycker har stått ut idag?
Ja, men jag är ju faktiskt ändå lite svag för gambianen där på mittfältet.
Gananen för protokollet.
Ja, gananen. Abdulhalik Hodo. Man märker det så tydligt när man sitter och livear en match då, som jag har gjort nu. Då blir det ju väldigt mycket att man lever sekvens för sekvens. Jag sitter ju liksom och skriver det som händer nu hela tiden. Och man tappar ju lite grann det större perspektivet liksom på matchen. För att jag, som sagt, sitter ju och ser varje moment och rapporterar om det enskilt. Men däremot fördelen å andra sidan är ju att man blir så väldigt insatt i den här varje liten sekvens. Och jag märker ju att Abdul Hodo är ju det namn jag skriver mest i en match.
Mm.
Det är otvivelaktigt. För allt går ju genom honom. Hodo. Kom, och visst, han slår väl bort någon boll ibland också såklart. Men han är ju otroligt delaktig.
Mm. Nej, absolut. Och det, i majoriteten fallen så löser han situationen på ett bra sätt. Jag snackade med både Douglas Jakobsen och honom själv inför matchen. Och då Jakobsen var inne på det att det märks. Skulle han inte spela skulle det märkas, sa han.
Mm.
För att han är en sån spelare som dels med boll men också framförallt utan boll. Springer mycket, täcker mycket yta. Så att han är en väldigt viktig spelare för Giffarna i år.
Ja. Mm.
Annars är det, så, det är allt, vi lägger in så här matchens tre bästa. Det är ju några alltid så här diskussion vilka som ska med där. Det fanns ju några. Jonas Olsson i mål var en sån som var nära att slinka in på en plats där.
Mm.
Han gjorde en bra match. Jag tror att Giffarna är rätt nöjda med att ha en stabil målvakt efter några år med ganska mycket turbulens på målvaktsposten.
Mm. Ja, nu verkligen stabil. Det är ju liksom inga... Det är liksom inga krössidöller i spelet. Det är ju ganska trygga räddningar. Boxar undan bollen ganska säkert. Och ofta ganska långt bort. Den liksom kommer bort ifrån straffområdet. Så är han ju en stabil insats.
Mm.
Han var bra... Vad heter det? Varbergs målvakt också. Också ja, stabil.
Absolut. Något som mindre stabilt här i GIF, Sundsvall och Sundsvall. Publiken.
Ja, var det 2074?
Ja, något åt det hållet. Det var inte över 2001 i alla fall.
Mm.
Vi satt ju innan matchen när vi var Spartan och så att jag frågade, kan det här vara det sämsta publiksiffran sen pandemin? Sen droppar det in säkert några hundra till efter det. Men det var ju sämsta hittills i år.
Ja, man blir ju alltid lurad och man lär sig aldrig av det där att Sundsvallsborna, jag vet inte exakt hur det är på andra arenor, det törs jag inte säga, men här är de i alla fall, det är ju väldigt sent de kommer.
Mm.
Och vi är ju ändå där några minuter innan. Så att vi ser ju hur det ser ut innan avspark. Och varje gång så blir man så här när det är 20 minuter kvar. Att, ja men herregud, vad är det här? För då känns det som att är det ingen som kommer. Men sen kommer ju sista kvarten, sista fem kommer. Då liksom byggs det ju på så att det i alla fall blir en anständig.
Mm. Ja, om det är väl växthuseffekten som ska införas där.
Ja, precis.
Men, ja. Men överlag, alltså det är ju lite styrt ett år tid. Jag menar, det är kallt fortfarande här i Sundsvall. Mm. Det plockar ju bort marginal och skådorna. Men en stad som Sundsvall ska ändå kunna ha runt 3000.
Ja, vi tittade ju lite hastigast tillbaka nu innan vi gick in här, och det här är ju absolut ingen vetenskaplig undersökning på något sätt, men vi bara tittade tillbaka några tidigare superetta år som snabbast, och vi landar väl i den give or take slutsatsen ändå att 3000 ska Giffarna kunna ha.
Mm.
Alltså 1000 personer till ska det vara.
Mm.
När vi tittar tillbaka år som varit tidigare. Ja visst, det har varit lite droppar och så här. Men ofta så ligger det, har ändå liksom gått kring 3000.
Mm.
Och sen om Giffarna har fått en bra säsong. Nu pratar vi superettanivå. När Giffarna har fått en bra säsong. Ja men då stiger det ju på hösten. Då har du gjort många gånger. Då är det ju 6000, 7000. När det börjar liksom lukta uppflyttning. Men vanliga matcher som rullar på. Som här, Varberg hemma en lördag i slutet av april. Ja men det ska vara 3000. Det tycker jag.
Ja, där har Giffarna att jobba på rent. Det har ju varit en diskussion de senaste åren just om den här arrangemangsbiten. De är dåliga på det.
Mm.
Men vad tror du det finns med för anledning till att det... För det har ändå varit ett par år nu som de har varit på den här nivån. Liksom.
Mm. Ja. Ja, den som det visste, då skulle man ju lösa det direkt. Men alltså väder, det är ju jättetråkigt. Så här, men när det handlar om att locka det liksom den gemene åskådaren, då verkar det ju som att i mångt och mycket så är det ju väder och tabellposition som är de två största liksom verktygen du kan använda. Och den ena av dem, den kan du inte påverka, vädret.
Mm.
Det är kallt som satan nu, dag efter dag efter dag, och ja. det verkar ju inte gynna riktigt. Så är det ju. Och sen är det tabellposition. Och det är ju också, det är en större fråga. Det kan du ju inte göra så mycket åt i evenemangshänseende. Men vi har ju här också, det är ju A-läge på arenan. Hur många arenor ligger på den här platsen? Liksom mitt i stan?
Ja, nej, det är ju inte... Det är ju med, vi som jobbar på Sundsvallstidningen vet ju att det är mer hockeykultur. Men det är mer en hockeystad, vinterstad.
Ja, när fotboll. Det gäller elitnivå.
Mm.
Det är så, fotbollen är stark och det är världens största sport och den är stor här också. Så fotbollen är ju stark. Och alltså det finns ett intresse av hur det går för giffarna, tror jag. Men den sträcker sig inte hela vägen till att du går på matchen för så många. Eller inte för tillräckligt många. Jag tror ändå är liksom lite granna, kanske lite naivt, men jag tror att väldigt många här i Sundsvallsområdet, de håller koll på hur det går för giffarna. De kollar resultatet, tabellen, de har koll på det. Men det räcker inte till att gå på matchen. Så hur får man dem att gå dit?
Mm.
Det, ja.
Det som jag tycker, det som gör det intressant är för att det har ändå känts som att det varit ganska positiva tongångar inför seriestarten. De har byggt tungt, de har haft lite namn och det har gått bra på försången liksom.
Mm.
Det känns som att det var lite drag ändå kring. Men det kanske är ändå vinterns avskalning av truppen som sitter i lite grann också hos folk. Kan sitta kvar fortfarande med Linus Alenius, med Robert Lundström och alla dem. Tror du det sitter i fortfarande?
Ja, det kan det nog göra. Det är ju
ett naggat anseende som sitter i liksom.
Ja, och det är mycket nytt och därmed okända namn för många. Man måste ju ha respekt för att de allra flesta, vad det än gäller, är ju lagom intresserade. Det är ju väldigt få som är som oss, eller som är liksom överintresserade, kan man väl kalla. Annars skulle vi inte jobba med det här. Men de allra flesta vill ju liksom att det ska vara, jag menar, om jag går på bio, då ska det ju vara någon superfilm. Jag går ju inte på bio för att se en vanlig film, eller?
Nej.
Nej, men alltså det skulle, nej, men jag är ju lagom intresserad av film.
Nej, eller konserter. Det ska vara Hitchcock för det.
Ja, precis. En gammal Hitchcock, fåglarna. Ja, men eller konserter.
Mm.
Jag är ju ingen finsmakare. Det är inte mitt ämne. Mitt ämne är sport. Jag ser föreställningar på Pipeline. Jag vet ju inte vilka de är. Utan för mig, då måste det vara Iron Maiden som kommer till IP om jag så. Och de kommer ju tyvärr inte hit.
Nej, så lyxigt har inte det här. Nej, men vi får se. Det blir ju, så småningom blir det ju varmt här också, tror det eller ej. Så att det kanske börjar komma lite publik när maj och juni. Och
ja, och då är det sommaruppehåll.
Det, sommar.
Det är en eviga diskussionsämne.
Ja. Nej, men det och så kanske vi får se hur giffarna går till tabellen. Nu, vad ligger de på nu då? Efter två hemmasegrar, två borta förluster och ett kryss nu då?
Ja, nu fortsätter att gå på 50%. Sjunde plats i en haltande tabell. Ja. Så det är mitt i serien.
Och det var nästa. Det känns ju som en match som de ska vinna.
Mm. Vet du om att jag hade aldrig tänkt på. Det där är ju så given. Det borde man ju ha förstått. Men Oddevold, det är ju det norska namnet på Uddevalla.
Ja.
Jag har ju reagerat liksom genom alla år och tänkt liksom, Oddevold, det är liksom ett märkligt namn på ett lag. Jag förstår ju att det har med Uddevalla att göra, men det är rakt av det norska namnet på Uddevalla. Mm.
Så det är normen att möta på lördag helt enkelt.
Ja. Lite fint att de har lyckats överlevt så pass länge själva fotbollslagnamnet.
Ja. Nej, absolut.
Och att de inte har tagit, att inte Uddevalla har bråkat om att de vill heta Uddevalla, som var sett i hockeyn med Bofors som blev Karlskoga, och att man ska in kommunnamnet.
Nej, men det, nu har jag ingen koll på alls hur Oddevold har gått hittills i serien, men så att de är nykomling och nya på den här nivån, så att det är ju en match.
Ja, de ligger sexa, 2-1-1.
Ja, de har det. Ja, men det kanske blir jämnare än vad jag trodde på spontant. Men ändå en match som känns som att giffarna ska ta. Mm. Det kanske är gräs nere i Uddevalla. Har du koll på det?
Ja, det bör det ju vara. Men det har ju varit lite si och så där nere också med gräsmatterna.
Mm.
Det har inte varit kanon. Värnamo spelar inne i Jönköping eller Borås. I Borås spelar väl Värnamo.
Mm.
Oddevold och Skövde borta på Valborg här först.
Ja, så lite trötta ben till den här matchen extra bra för giffarna. Då får vi säga om Pontus Engblom är tillbaka till dess.
Ja, en vecka.
Det lät väldigt 50-50 när jag snackade med honom efter matchen. Han stod och snackade med Niklas Dahlström på planen innan jag högg honom. Då stod han där lite halvhaltad och frågade så här, du haltar lite grann. Så här, nej. Så när jag var klar så gick han mot liksom, borta sidan över planen. Så här, kolla, jag har ingen haltning här. Så gick han bara fram. Så att vi får se. Han var väldigt, väldigt försiktig med att se vad det rör sig om. Jag frågade, vad är det för skada? Nej, den skada känner jag. Ingen överkropp, underkropp. Ja, det är underkropp, överkropp, mellankropp.
Mm.
Så att det är väldigt tyst om vad det är för skada på Pontus Engblom.
Mm, det är en kroppsskada.
Ja, det är i alla fall bra att veta. Bra, så vi säger för så för den här gången, Kenneth.
Det tycker jag. Då säger vi tack, hej.
Hej.
Välkommen till Momang, ett nytt smidigare kasino från Svenska Spel, Sport och Casino, där du enkelt kan spela hur lite du vill. Idag har vi Gonzo från spelet Gonzos Quest här som ska berätta hur smidigt det är.
Sí, es muy excelente y muy rápido.
Tack Gonzo. Momang, för dig över 18 år. Stödlinjen.se.
Psst, känner du igen en riktigt smart deal när du hör den? 4 säckar plantjord för 100 kronor. Byggmax, var smart, handla billigt.